Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkomna till filmpodden Håller den! Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Sexy chocolate!
Och här är Ola Aurell.
Fuck you too!
Yes! Yes! vi kommer att ha en replikkavalkad här. Vi har sett en prins i New York med anledning av att uppföljaren precis har dykt upp.
Ja, när det här släpps så har den funnits i en vecka. Mm. Då kanske man har hunnit se den. Kanske, vi har inte hunnit se den.
Nej.
Så man kanske har blivit glad eller besviken. Oavsett så kanske man vill gå tillbaka och återbesöka den här.
Precis, precis. Så bra läge att se en prins i New York. Minnen från den här för er?
Mycket barndom, som jag varit inne på, den här käka mackor på eftermiddagen med barndomsvännen Tomtebo, a.k.a. Thomas Löv, sitter och skrattar. Det här är väldigt sån flamsfilm när man satt. Kommer nog att man spolade om?
Ja.
Man såg något kul och sen spolar man om det 10 gånger.
Ja.
Här är en sån film där jag har gjort sånt.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ola då?
Inte samma. Jag har inte sett hela den här filmen.
Nej.
Förrän nu. Jag har bara sett klipp från den. Men några klipp har jag sett så här hemma hos kompisar. Speciellt där med The Royal Penis is Clean. Var roligt. Och lite vågat och lite tuttar faktiskt där
visst,
i början av filmen.
Ja. Just det. Ja.
Så det var väl spännande för, jag vet inte exakt vilken ålder det här är. Är det 12 någonstans?
Det här var väl 1988 då. Så jag var ju 12 typ. Mm,
precis.
Jag gissar, jag vet inte om den kom 89 till Sverige.
Säkert lite senare. Ja, det brukar det ju vara så.
Jag uppfattar den här som kanske som att jag var lite yngre när jag såg den, men det kanske var så. Ja. Men för mig var ju den här, jag vet inte, det här kanske var det liksom peaken av Eddie Murphy. Han hade hela 80-talet varit enormt stor. Alltså det är kanske den största, definitivt den största komedistjärnan. Mm. Kanske den största filmstjärnan under hela 80-talet. Jag var inte med under hans Saturday Night Live, jag visste inte om det. Men när 48 timmar kom så hörde jag om den. Och sen kom Snuten i Hollywood.
Mm.
Och sen kom
Ombytta roller kommer in någon där.
Ombytta roller. Mm. Och han hade 3, 4, 5 kanske filmer. Alltså minst en varje år som var sådär. En av de största filmerna av alla.
Vad är hans storhet? Är det att han är rolig eller att det är så här roligt och snygg liksom? Att det är så här någon sexappeal?
Han är väldigt ung när han slår.
Mm.
Jag tror att han är 22 när han kör Delirious.
22 eller 23, ja.
Han är 22-23 år inför ett sånt här alltså otroligt fullsatt. Alltså på den tiden så var det ganska spektakulärt. Steve Martin hade gjort det, Richard Pryor hade väl gjort det i en viss mån, men det är den här megaskärmstatusen och hans sätt att tänka på sin image som jag tror att ingen hade gjort innan.
Och då hade han redan varit stjärna i Saturday Night Live.
Exakt, då hade han som 18-åring lyft upp ett sjunkande skepp och hostat när han själv var cast member.
Ja. Det är någonting med hans han är så jävla, jag vet, grundad i någon sorts självsäkerhet som gör att han så verkligen sticker ut på scen och på film.
Ja.
Så helt otrolig stjärna egentligen.
Ja,
det här kändes som det här var typ En prins i New York var nog piken av hans...
Det dalar efter det här. Jag tror väl att snuten i Hollywood 2 nådde ändå väldigt mycket framgångar, och en del kan brukar argumentera att den till och med är bättre än den första. Jag vet inte vad jag står där, men det här är ju början på slutet på den framgången, för sen så blir det ju sämre.
Vad är det som kommer sen då?
Det är ju snuten i Hollywood 3 bara för någonting.
Ja, det var en katastrof.
Det är katastrof. Och han har liksom de här filmerna som inte riktigt slår. Jag tror att Vampire in Brooklyn, Boomerang, det blir massa sådana. Harlem Nights är väl också senare. Det liksom dalar lite, och sen så gör han väldigt mycket. Sen så kommer hela galna professorn eran, som faktiskt föddes här. Mm. Det var ju här han liksom förstod att, vänta, jag kan ju spela alla roller själv.
Mm, nej, men det är precis, ja.
Och använde Rick Baker då, som är sminkgeniet som gjorde Thriller med Michael Jackson.
Aha, okay.
Som också regisserades av John Landis.
För det var ju nyskapande, den här barbershop-scenen i filmen.
Ja, alltså visst.
När han spelar minst två roller, va? Och så är det en annan som spelar...
Ja, han är ju den judiska mannen. Ja. Vilket lurade alla på set också. För att det var ingen som visste att det var han. Och huvudfrisören. Och
just
så gör Senior Hall en. Och sen är Clint... Vad heter han?
Det är en annan komiker.
Det är en polare till Eddie. Mm. Som bara är med i hans filmer, typ.
Okay.
Som heter... ska jag säga, ett ögonblick bara. Jag vet ju vad han heter egentligen. Men jag tycker att tystnad i podd är bra content.
Precis. Man kan väl säga att det är ju tekniskt nyskapande. Sen är ju kanske inte humorn i den scenen jättemodern.
Nej,
alltså det känns
nej
som...
men just även om det var om det gjordes innan. Om det hade gjorts innan. Alltså att man gör alla roller. Eller gör flera roller själv liksom.
Ja, ingen
alltså,
aning.
Vad heter...
Det är som att Peter Sellers.
Peter Sellers, och vilket party. Jag kommer inte ihåg vad den heter på...
Han gör flera roller i flera filmer.
Ja, även i
Doctor Strangelove.
Doctor Strangelove, ja. Det hade gjorts, men de spelar inte mot varandra, va? Liksom,
nej, det
på det
tror
sättet.
Jag inte. Det är inte vad jag kommer på.
Då men, är de i olika delar, liksom. Och...
Mm.
Ja, nu hittar inte jag vad han heter, men skitsamma. Han är inte känd i alla fall.
Otroligt stor film för mig i alla fall. Jag vet inte hur många gånger jag såg den när jag var yngre. Men den satt ett enormt avtryck.
Ja.
Och bara replikerna. Liksom, de individuella roliga replikerna. Individuella roliga scenerna. Men sen så var det också en sammansatt story.
Mm, mm.
Plotten är afrikansk prins vill träffa den riktiga kärleken.
Ja.
Så han kommer till New York och är undercover som afrikansk student och fattig.
Mm.
Träffar tjej.
Ja.
Det är ju en riktigt så gammal folksaga, om man överhuvudtaget ska förstå. Alltså vad håller de på med lite grann? Alltså en jättekonstig historia.
Ja.
Men man kan ju bara tänka sig, men prinsen klär ut sig till vanlig svin. Han är ju till och med kallat sig för getheder någon gång. För att testa hennes riktiga känslor, för att träffa någon riktig. Mm. Alltså man skulle känna igen det som en sagohistoria, men annars är det ju väldigt... Det är väldigt underligt på något sätt. Mm. Och det är kanske på ett sätt befriande, för det är liksom dels det där väldigt märkliga sagokunglandet. Och sen så parar man det med lite så här social realism.
Ja, men,
i fattigt New York.
Det finns ju en intressant vinkel där ur ett klasstänk. För att dels är det ju, det måste ju också höra till ovanligheterna, att en film består nästan enbart av svart cast. Det är väl Louis Anderson som sticker ut mer eller mindre.
Ja,
enbart.
Jag läste en artikel om den som kom häromdagen.
Nej.
Alltså, enda anledningen till att Louis Anderson var med var för att filmbolaget krävde minst en vit skådespelare. Och de var så här, alltså vi måste ha någon, okej då, fine. Så här. Alltså, alla gillar Louis. Alltså, vi kommer bra överens med Louis, vi tar Louis.
Ja, just det. Ja, och gubbarna från ombytta roller gör ju en liten cameo.
Ja, det är sant.
Men, vad jag tänkte säga, jo, utklassamhälle. Den här filmen skulle ju liksom inte ens funka på 80-talet, tror jag. Eller jo, det kanske skulle jag. Om det bara var vit cast. För det är någon jätterik människa som vill välja sin fru.
Mm.
Och tävlar om gunsten med en annan jätterik man.
Mm.
Som äger ett något slags hårvaxföretag.
Mm.
Alltså det är ju väldigt så här. Det är, vi gillar ju oftast kampen och underdog-grejer. Men jag tror att de kommer ju... Anledningen till att filmen funkar är för att... Ja, men det är en svart prins från Afrika som åker till New York. Till Queens. Så att han får ju ändå möta allting som vad det innebär att vara svart i USA.
Ja,
han har varit en vit prins, han har inte haft några liksom.
Alltså, historien är jätteunderlig om man tar den på allvar, men den tas ju inte själv på allvar, så den kommer ju undan mycket av det där. Men, men vissa av de där, man skulle säga temat och vad den diskuterar för ämnen, det är ju saker som inte skulle ha hållit på 1880-talet. Det är just där. Ska man verkligen gifta sig med kvinnor som bara lyder en i allt? Nej, man kan faktiskt uppskatta andra saker än kvinnor. Det här är något vi måste diskutera. Skulle man ta någon tid när det går att göra riktigt, alltså man får gå tidigt 1700-tal, gissar att man skulle kunna göra pjäs med sådär. Vill man verkligen att kvinnor ska lyda den hela tiden? Det är intressant det här. Åh, det är ju spännande teaterpjäs. Alltså, det är ju riktigt gammalt.
Han är väldigt progressiv Hakim alltså.
Ja, men det är så. Och hon är ju också ganska passiv. Jag tycker inte hon är bra för att alltså kvinnlig huvudpersonen. Alltså hon är ganska...
Nej.
Att karaktären anordnar en Black Awareness Week är väl ingenting som man behöver fira som starkt intellekt kanske.
Nej.
Kanske lite driven, men...
Nej, men hon är ganska, alltså dels är hon ju ganska passiv som, alltså, som karaktär, men jag gillar inte skådespelinsatsen heller. Liksom. Det är något slappt över det. Det är liksom, hon är...
Hon som spelar systern tycker jag är mycket bättre skådespelare.
Ja, hon är roligare så fall.
Lilla systern.
Ja. Jag vill dyka ner i lite klipp, känner jag. Jag vill börja där i deras fiktiva land
Zamunda. Det var ju någonting som jag tyckte var otroligt fett också. Det var ju första gången jag sett när man inkorporerar själva filmbolagsloggan i filmen, att bakom Paramount-berget ligger Zamunda. Det blåste skallen av mig, minns jag, när jag var liten. Fan, vad fett det här var.
Det är väl Indiana Jones som också är väldigt kända för att använda loggan som en del. Alltså typ det fejdas ut och ser det ett berg.
Ja, just det. De gör det i första Indiana Jones.
De gör det faktiskt i alla.
Gör de det i alla? Mm. Ja, det är fett. Mm. Jag minns att jag såg den här första gången. Det kanske...
Ja, men det är nog inte helt omöjligt.
Det var någonting med det. Vart vill du gå?
Jag vill dyka in i att min nya favorit... För jag har sett den här så många gånger så att jag skrattar inte även om jag tycker att det är kul.
Mm.
Men James Earl Jones överraskar mig med sin oerhörda... hans kung är så jävla rolig för att han är så clueless. Och han har levt det här livet så skyddat.
Ja.
Så att jag har... och jag vill kanske slå ihop det med när Akims drar drottningen han ska gifta sig med åt sidan.
Mm.
Och han ber henne bark like a dog. Vi kan ta från där.
Ah, I see the two of you are getting along.
Excuse me, money, for a moment.
Yes. Det är egentligen bara det. Jag tycker det är så underbart att han liksom...
Hans blivande fru har alltså blivit uppfostrad att göra allt han säger. Så alltså han säger...
Bark like a dog, hop on one leg. Ja. Och när hon gör det, då kommer James Earl Jones kung in och bara... Ah, I see we're getting along. Ja. Typ som att, ja, så här var det för mig också. Det här är umgänge med min fru liksom.
Hon gör precis allt hon du gör, säger. Ja. Och nu är du i testfasen, vad roligt.
Ja, det är liksom... Mm. Ah,
så spännande för
ungdomen.
Ja.
Hey.
Här är Fanny Agazzi också.
Jag tycker, och han är min nya favorit i den här filmen för att han är så fruktansvärt fel liksom. När det är typ så här strax efter. Vi kan bara kolla lite.
Son, I know we never had to talk about this, but I always assumed that you had sex with your bathers. I know I do.
It's not that, father. It's just that I'm 21 years old. And I've never left Zamunda. I have yet...
Jag tycker det också är så här härligt att han bara lever det livet så här. I assume you have sex with your bathers. I know I do. Jag tycker han är så härligt rolig, goofy, och jag hade glömt bort det med. Så det var liksom när vi har en film som jag sett så många gånger som en sån här, då får jag liksom hitta mina små nogat överraskningar, för det andra kan jag så väl.
Men visst är det roligt när man gör det?
Ja, det är verkligen, och jag har alltid tyckt att han är rolig i filmen, men det är bara så här, just det, han är så jävla mycket kung liksom. Alltså, han har inte levt utanför sin bubbla. Jag tycker det är så kul.
Det där leendet tycker jag är så bra.
Ja,
ja, det är så perfekt castat. Det var Sidney Poitier som var tilltänkt, och det är också en väldigt sådär otrolig pondus svart skådespelare från Hollywood liksom. Så det hade ju varit en annan roll, men det här är så roligt. Och jag läste också att han spelar ju också även rösten till Darth Vader. Han är också rösten till Mufasa i Lejonkungen. Och drottningen här, Madge Sinclair, hon är hans, alltså Mufasas fru. vad hon nu heter. Okay. Så att de spelar kung och drottning i Lejonkungen också.
Ah, där ser man. Mm. Fanny, vad är ditt minne från den här, från ditt första minne?
Jag tror jag såg den på TV och sen så lyckades jag spela in den. Så det här var en av mina sjukfilmer.
Oh,
som jag såg varje gång jag var sjuk. Och gärna mer.
Okej.
Okay. Jag såg den, det var en VHS-film man hade. Liksom.
Sjukade du dig från skolan ibland så att du kunde se?
Nej, min pappa tog inte den skiten.
Nej, just det.
Han tog tempen. Om jag hade feber fick jag duscha kallt.
Och sen gå till skolan?
Nej.
Nej.
Och sen sa han, nu är du snart frisk.
Oj, oj, oj.
Om jag inte hade feber sa han, du kan gå i skolan.
Ja. Oh.
Mm. Det gick inte. Men jag försökte verkligen... jag försökte. och den här filmen är... Åh, vad härligt att se den igen, hörni.
Mm. Ola nämnde att det är en... Den är superomodern. Till och med... På 1880-talet. Nu kom den på 1980-talet.
Det beror väl lite på vad man... Men alltså, den gör ju inte anspråk på att handla något. Men om man skulle ta handlingen på allvar sådär, så är det ju en diskussion om huruvida ska kvinnor alltid lyda eller kan man vilja ha en kvinna som ibland... Du vet, såhär, det är konstiga diskussioner som man bara kan ha i väldigt gamla sammanhang. Så det, men man kan ju också bara säga att det är helt öppna dörrar och att filmen är helt ointresserad av det. Den vill bara... skapa bilden av att det här är en kärlekshistoria, men den här kärlekshistorien är bara blaj som berättelse liksom. Vi vill ha cool, roliga scener och lite sött sådär. Och det kan man ju köpa. Det är så uttalat sagoaktigt, och tar man bort det sagoaktigt så blir det väldigt konstigt. Och den här bilden av det afrikanska samhället blir ju, att man kan ju tänka på någon sån här Wakanda powerfantasi liksom. Mm. Tänk om det vore så här i Afrika liksom. Mm. men skulle man bara börja tänka detta som verkligt så blir det ju bara så här en sån här bizarr postkolonial stat där de suger ut sin befolkning och du vet, har kostiga blodsdiamantgruvor. Alltså det är jättemörkt. Det nämns inte med ett ord på alla de här pengarna kommer från som han slösar bort på sitt rumsdekorationer. Det är ju liksom fattiga afrikaner på 80-talet som har betalat hans jävla inredning där.
Precis, det finns ju tre... Jag upplevde tre stader när man har sett den här filmen. Det är att när man är liten och ser den så tänker man en prins, de verkar ha jättemycket pengar.
Bara.
Ja, men alltså, kungar har ju inte bara pengar. Jo. De har inte ens tjänat ihop pengarna själva. De har,
fas 2 är sådär, nu, det finns någon sorts rasdynamik eller relationer såhär. Mm. Han är svart prins från Afrika som är rik, men han kommer till ett ställe i USA som är det rika landet, men där han är mycket rikare än de som är fattigare. Det finns någon sådär, någon dynamik i det. Och nummer 3 är, som jag har tänkt på nu, är såhär... kungafamiljen i det här, vad är de för förtryckare? hur har de tagit makten, hur behåller de makten och hur behandlar de sitt folk? Det här kan vara ett sagoland, det får man ju hoppas, men det kan också vara riktigt jävla skit som pågår.
Ja, för om de är de politiska härskarna så gissar man ju att de är svin.
Ja, precis.
Liksom så.
Man vill att de ska vara någon slags motsvarighet till svenska kungahuset som ändå inte har så mycket att säga till om. Men med extremt mycket flärd och många som knäböjer.
Men uppenbarligen kan han ju ändra traditioner.
Så är de envåldshärskare.
Ja, men han är ju regent, för han är ju typ såhär let them wait! Eller han är liksom, han är ju han är
the boss liksom. Och det är också de här liksom. Sexslavar de har de ansökt om det jobbet eller har de bara pekats ut under någon slags blödstring?
De ser inte så lyckliga ut de där rosbladslängarna.
Det finns mycket mörker i det. Men alltså, tonen gör ju att man kan ignorera det om man vill. Liksom.
Ja, absolut.
Ja, men det är ju lite... Liksom. Ja, men precis. Men just den där... Alltså, du tyckte det var omodernt
i
USA. För jag tyckte med att det är ganska... Det är väl inte så omodernt 1988?
Eller? Ja, men man kan göra en riktig diskussion. Vissa saker är ju lite så där sexistiska som man accepterar i mer i hiphop, men kanske inte i liksom vitare kultur. Alltså det finns en viss sån där, och kolla rumporna på de här tjejerna, och det är bara gött. Så, nej men det finns men det var inte det jag menar, utan det jag menar är att skulle man beskriva filmen, vad är liksom temat den här filmen, vad är det som filmen diskuterar, så är det lite så här väldigt öppna dörrar grejer som ska man gifta sig av kärlek eller för att ens föräldrar har bestämt vilken fru man ska ha? Ska man ha en kvinna som bara lyder en, eller vill man ha någon som kan tänka lite själv? Alltså det är så här extremt gamla diskussioner. Det är svårt att hitta en tid när det är en riktig diskussion. Sådär.
Nej, men det är det jag tycker är spännande också, att de möts ju, de har ju lite samma problem. Han kommer ju från så här Afrika, liksom, där allting är jätteframmande och bla bla bla. Och sen så är hon i en liknande situation som han. Liksom.
Ja.
Vilket är en rolig...
Ja, hennes pappa är ju också en sån som försöker pusha henne till att gifta sig med en viss person.
Precis.
Ja, och det känns ju lite mer grunda.
Och det är också klass, liksom. Ja. Så det är också, alltså det är som är lite mysigt, tycker jag.
Jag tycker det funkar, men även där skulle jag väl säga att det är en ganska öppen dörr på 1980-talet att säga att man ska gifta sig av kärlek. Alltså det känns som att det är en oerhört klisché även 100 år innan 1980-talet att sådär, du ska inte bara ta någon för pengar, utan du ska faktiskt tänka på att det ska vara rätt person. Sådär. Så det är inte så många filmer som jag känner till som propagerar för att gifta dig bara av pengar. Ta den här som din pappa har pekat ut. Det är det som lönas i slutändan. Liksom. Känslor går över, vet du. Pengar har du kvar på banken. Förälskelse 3 år. Alltså det är bara kemi, men pengar. Vänta på det.
Men det är ändå. Historiskt borde det kanske vara fler filmer som handlar om det, eftersom kärlek är så modernt, liksom.
Det är väl en sån modern sagotappning att man ska bli bortgift mot sin vilja.
Det är ju en
Det är vanligare att det är en kvinna som ska bli bortgift mot sin vilja, inte en man.
Ja, det är det. Men det finns ju en väldigt sån kliché i teater och sådär, med att man har det där unga förälskade paret, men gärna tjejen då är liksom bortlovad med någon gammal jobbig gubbe.
Ja, just det.
Och så ska det intrigeras för att rätt ska få varandra i slutet. Alltså det är nog en kliché som går tillbaka till säkert några tusen år till, men kan jag tänka mig. Jag tror att du kan hitta från antiken, liksom.
Ja. Men det är väl inte så konstigt. Det var ju också sanningen. Man gifte ju bort sina döttrar för att göra affär.
Ja, och det är väl kanske därför filmen också funkar, fastän det känns som att utspela sig i en konstig sagovärld som vi inte riktigt lever i. Men man kan ändå relatera till den där grundläggande känslan. Liksom.
Det finns ju något dubbelt med det där också. Att man, i hela produktionen vill man ju... Man vill ju på något sätt... Det känns lite gammalt nu, men man vill ju liksom lyfta upp Afrika. Afrika är inte bara liksom fattigdom och svält, utan Afrika har även
diktatur.
gigantiskt välstånd och rika människor. Och de är så här, de står över den amerikanska arbetarklassen. De är mycket mer sofistikerade och bättre på alla sätt, så här, och de är utbildade och bildade och sånt både fysiskt och mentalt och allting.
Och det är en medveten poäng.
Men sen samtidigt så är det så här, de har också vanor och anor från 5000 år sedan.
Men jag tror att allt sånt stämmer, men jag tror att om du växte upp som svart i USA, så tror jag att det här är otroligt så här empowering att se bara situationen att någon kommer som är svart och jätterik och klassar ut alla andra, liksom.
Absolut.
Nu är det för inga vita med i filmen, men det är fortfarande det att han är ju liksom, han är där statusmässigt, liksom.
Ja, visst.
Och han är statusen så också. Han är liksom stolt, även om han står och städar så har han den pondusen.
Precis.
Jag tror att det var måste ha varit ett väldigt stort intryck när den här filmen kom.
Exakt. Ja, men varför då inte ha ett så här, det skulle inte bli någon film då, men varför inte ha då att så här, vi är också progressiva här i Afrika. Ja. Om man nu ska ha ett fiktivt afrikanskt land.
Nej, men det ska bli intressant att se hur de gör den här uppföljaren.
Exakt.
Ja, för den här filmen, den undviker ju såna här ämnen så mycket. Ja. Alltså där man anar ju mörker, man anar att de är diktator och allting, men den viker undan precis innan det blir något jobbigt.
Mm.
Så han, till exempel, det är ju jätteintressant, han är liksom mäktig här, och sen så kommer han till det här landet, där ser de egentligen ner på honom för att han är svart i USA.
Mm.
Men han träffar ju nästan inga vita människor.
Nej.
Så jag menar, det är en vit person med.
Ja. Ja, det är tre om man räknar gubbarna för de byter roller. Men de är ju bara med någon sekund. Mm.
Och sen så...
Sen är det en taxichaufför där. Ja, det är marginellt. Det är skitlite vita. Ja. Absolut. Ja.
Ja, men man hade ju kunnat visa ganska många situationer när det hade varit här. Nu, för honom.
Ja, just det.
Men,
Men han slängs in i fängelset för att de inte tror på att han är prins.
Nej, men han blir skjuten. Och sen är filmen slut. Nej, men alltså, men jag tänker om till exempel som, eller den här Chris Rock-filmen som jag också älskar, Down to Earth, där är han byter kropp med det är så här, olika själar som byter olika kroppar. En gubbe hamnar i,
ja, det är Himlen
Chris
kan,
Rock hamnar i en vit
gubbe, för Himlen kan vänta remake, eller hur? Alltså att han dör och sen så åker han tillbaka för att han ska få någon sista chans att,
precis, just det. Så då blir han vit plötsligt,
just det.
Och är sådär, men, och den, alltså det finns ju många skämt där i till exempel också, men den parerar mycket.
Ja, den går ju överhuvudtaget inte dit. Den är ju mer, den är mer som Cosby på något sätt, att det är, det är liksom, ja, men det är helt svart, det är liksom supersegregerat, men det är också så här empowering. Ja, men svarta kan väl vara läkare, advokater och vara vettiga föräldrar, och nu kör vi på det spåret liksom. Vi ska inte,
det känns
vi,
som att ja.
Ja, men bara det att man liksom inte så här, nu ska vi inte älta drogproblem, nu ska vi bara köra.
Precis.
Något fint.
Inte ens, ja, men de där som står och just det, de som står med tunnan där, de är vita, va?
Ja, det kanske de är. Det är lite så.
Riktigt hemlösa.
Det är inte så viktigt för storyn, det är väl det. De skildrar Queens, det är väldigt smutsigt. Frankie Faisons hyresvärd som är världens as när någon ramlar ner trappen och typ så här. Typ så här, sluta maska dig nu. Stopp nu.
Jag går inte på den här
motherfucker, du vet. Så att det finns ju massa så här, det skildrar verkligen att det är miserabelt i Queens och det är 80-tal och det är New York. Men jag tror också att så här, för de som... Vi vet, alltså när man ser filmen i USA på 80-talet, så är det så här, vi behöver inte dyka i det här, vi vet att det är skit. Den komiska poängen är att de tror att de åker till Queens. Alltså det är en punchline som lever kvar i filmen för att så här, vart ska vi hitta någon som kan vara drottning? Queens! Och så är det skämtet. Och sen så lever de i det skämtet. Mm. Men vi behöver inte, ingen behöver bli påmind om hur skitigt det är Queens på 80-talet. Alltså, så vi vet det bara redan.
Jag tycker det finns någon poäng med det, även om jag alla vet, och så det finns något med att de kommer från Afrika och att de åker till det fattiga USA. Och för att jag tror ändå USA ännu mer då säkert, men även nu, det finns någonstans, vi är ändå det bästa landet på jorden, vi är världens rikaste land. Det finns väldigt mycket en sån myt som man aktivt odlar det, hela det där. Och liksom, sen vet man ju att det finns problem och så, de är inte totalt idioter, men det blir ändå påminnelse om att du kan komma från Afrika och se bara misär och elände och lidande och städa McDonald's och hoppas på att någon gång tar den. Alltså sådär, och det finns någon effekt i det, tycker jag.
Premissen gör poängen, alltså att lite såhär, ja, så nu vet vi det, och nu kan vi undersöka den här kärlekshistorien i det här, för att vi behöver inte påminna under filmen om att, ja just det, tänk på den sociala liksom orättvisan och fattigdomen, för det vet vi, det finns ju
upplägget.
Men även
om man inte påminner om så här, det politiska delen av det, så alltså det är även bara så här, scenen på tunnelbanan, det är en skitig tunnelbana, folk ser lite misfits ut och tittar lite, det blir en påminnelse om att nej, du kommer till USA är inte nödvändigtvis komma till någon slags härligt såhär, peak life land utan
bara
det här
pizza,
är USA.
Skateboard och tomater stora som pumpor.
Ja, men du kan komma till USA och det känns som att du kommer till Afrika på något sätt där, sätt liksom.
Ja, men precis. Jag bodde hos en diplomat i USA och jobbade åt henne typ ett tag. Och då så, och hon var så här hela tiden, hon bara, Fanny, du ska lära dig en sak. USA är ett u-land på så många plan.
Var det här en svensk kvinna?
Ja.
Mm. Ja.
Det känns som att
då,
även...
hon hade varit diplomat i Afrika innan. Men hon var så himla arg på så mycket saker. Och hon åkte inte över 125 gatan här.
Nej.
Nej, just det. Det skulle man inte göra då.
Diabetes district kallade hon det.
På tal om den tunnelbanescenen, det är kaxigt. Det är bara ett eller två år efter typ tidernas bästa tunnelbanescen har gjorts i en film som vi har avverkat.
Crocodile Dundee.
Exakt. Don't leave! He's not gonna marry Richard! Alltså hela den grejen är ju... Det här är också väldigt liknande.
Ja, det slog mig också.
Allmänheten lägger sig i liksom kärlekshistorien.
Men det är ingen applåd.
Det är ingen,
för att det blir ju inget.
Nej.
Alltså, hon
den här kanske är mer realistisk.
Den här är definitivt mer New York.
Den är en sämre...
If you really are a prince, I can marry you.
Men det är en sämre Hollywoodfilm. Jag tycker att bekostningen, alltså, hela det att hela perrongen engagerar sig, tycker jag är så mycket roligare scen än det här. Det här är ju samma sak. Liksom. Det är lite så... Go ahead, honey, take a chance! Alla de liksom. Men det är kanske mer realistisk tunnelbanescen.
Är det fortfarande så romantiska komedier att det slutar med någon slags jakt, liksom? Att det är någon sån, go get her.
Ja, finns det fortfarande men grejen är, ja, det är det. Ju inte riktigt så. Men det är ju inte riktigt så i den här filmen.
Nej, det är inte riktigt. Här är det nedtonat, men det repliken finns ju. Och det finns ju att springa efter henne.
Men sen händer det ju inte.
Nej, precis. Så de har ju,
vilket är jättekul.
Lite förvirrande, men också som sagt, det är skönt att slippa denna klischén intryckt i näsborren.
Det är också en väldigt rolig scen. Precis efter tunnelbanegrejen, om vi kan ta mot slutet, när de ska åka iväg i limousinen.
Look at it this way. At least we learned how to make French fries.
Och jag beskriver lite vad som händer. De svänger runt och kameran kommer panorera ut och zooma ut. Och det ser ut exakt som slutet på vilken annan 80-talsfilm. Här är det. Credits.
Ja.
Så jag trodde nästan första gången. Ja, det var det. Jag trodde första gången såg att filmen slutade så. För jag var så beredd. Jag hade vant mig så vid det bildspråket. Att, men nu zoomar vi ut och ser New Yorks gator. Nu kommer credits. Nu är det slut. Det är verkligen, det är en maffig, pampig låt. Och sen så är det inte slut. Men på tal om det, att det är så otillfredsställande att hon inte tar honom på tunnelbanan där. Och, det är lite det att så här, försöker ni lura oss lite?
Nej, den här filmen har blivit jättekonstigt. Ja, om det slutar med så här.
We learned how to make French fries.
Chinatown. Och sen så här. Åh,
oh,
givet
det är lite mörkt. Man satt
allsigt. Fungerar det här i Chinatown? Inte riktigt som man tänkt sig.
Det är så konstigt slut. Va? Vad är det som händer?
Den legendariska för mig är ju när de kommer till Amerika. Alltså det slog mig hur allting går ganska långsamt.
I början
det är så här, varför är det här inte rappare?
Oh.
Man tyckte det var en rappjävla film när man var liten. Men sen har det gått ett tag. Och jag tycker att det är väldigt mycket. Och det är inte för komisk effekt heller. Det är inte så att de väntar lite för att någon ska göra en min. Och man ska, utan det är bara slött.
Det är ett snabbare är lite, samhälle nu. Det är inte
men
TikTok,
det är också
utan
lite
anledning.
Det här, liksom, att så här, han ska stänga en dörr. Då är det liksom en scen.
Ja.
Och sen så ser man honom gå ut och så ser man honom bara börja prata.
Ja.
Men, va?
Ja.
Jättekonstigt. Men man skulle kanske kunna tajta ner det till goa 90 minuter. Vad tror ni? Den är nog två timmar.
Ja, absolut.
Den är lite för lång.
I min skalle har den alltid varit 90 minuter.
Den borde ju vara rent. Den här tiden ska ju den här filmen vara 90 minuter.
Ja.
Det var ju det som gällde då.
Men de har lagt tid på saker som jag tycker är underbara. Till exempel bröllopsscenen med dansen. Det är inte så stor vits att lyssna på den här. Men hela den grejen, typ så här, introducing the queen, och så är det bara och de står bara och glor liksom där och väntar ut det. Jag tycker det finns en väldigt komisk poäng med det. Och tydligen så är det dansmovesen, delar av det ska vara så här uppspeedad thriller koreografi,
okay.
Vilket också är väldigt roligt.
Jag tyckte att det var, jag kan förstå att man det så här, okay, det kan inte finns humor i att dra ut på det.
Exakt.
Men jag blev bara så här, kom igen, det här är för...
Jag tror att det är önskad effekt faktiskt. Jag tror att man vill ha den hos lite hos publiken, såhär, men vad fan.
Sen har också kommit ett skämt som inte hade funkat idag. Fat shaming of a woman.
Just
alltså han tror att den här stora kvinnan som kommer fram är hans blivande, och man bara, herregud. Och sen visar det sig inte vara det, och han kan andas ut.
Ja, den var lite oskärmig.
Hade inte lirat idag. Alltså.
Nej, och den hade inte heller lirat med hans karaktär som han har sen när han är i New York.
Nej.
För då är han så jävla så här positiv och glad. Alltså han skulle väl inte så här bara, flytta på, eller liksom, han kanske inte skulle vilja lyfta sig med henne, men...
Och det är en grej som jag tänkte, alltså det har väl jag tänkt på ett tag nu, men jag tänkte på det igår också när jag såg den, att det finns problem med hans karaktär, med prins Hakim, och det är att han är så dubbel i sin enorma visdom som 21-åring. Han säger visdomsord och de blir imponerade av honom, men samtidigt ska han vara... Han kan inte låta bli att vara en goofy, naiv afrikan som är så här, New York! Och så, du vet, så gör han knasiga saker.
Just det.
Alltså, han har levt i ett slott i hela sitt liv. Han har sett hur folk har moppat golv. Men så har han liksom aldrig... Så vet han inte hur han drar med hinken. Han visar hur man ska moppa golv och drar med hinken längs golvet. Det är sådana där grejer. Men han är oerhört vis och livserfaren samtidigt som man ska vara... en naiv
Liksom, han kan läsa av liksom rivaliteten och kärlekshistorien och alla så här undertexter med tjejen där, men när folk säger fuck you så kan man inte förstå att de är arga liksom.
Nej, men precis.
Det finns en väldigt sån
det är ingen bra Fish Out of the Water premiss på något sätt, eftersom du säger han är två saker samtidigt. Tillbaka till Crocodile Dundee, där är det skittydligt liksom.
Och jag tror att det grundar sig i Eddie Murphys vilja att vara jätterolig men samtidigt vara hjälten. Han kan inte välja en av dem.
Nej.
Utan han måste vara båda. Och då blir det sån här lite...
Då blir det väldigt inkonsekvent. Men att man plockar russinen ur kakan, precis som man gör med det här, de här sakerna man undviker. Man plockar bara russinen ur kakan. Liksom. Mm. Ja, det är en diktatur, men det är också det här fina. Och sen så filmar vi bara
de mår
det.
Ju bra.
Han har varit helt förskonad från all typ av kroppsarbete och aldrig behövt lägga sina känsliga ögon på någon som moppar. Men det skulle man kanske kunna hitta på. Men liksom det är fortfarande... Och det är typ... Det blir lite okej, tycker jag, att göra så på något konstigt sätt. Men det kanske också är med hjälp av de andra karaktärerna som är lite mer håll... eller till exempel hans kompis, liksom, som är så himla... Alltså, han är ju väldigt konsekvent.
Semi. Ja. Jag känner ju honom. Ja, det är mer sammansatt karaktär, tycker jag.
Ja, och deras samspel som är så... Ja, men det är så underbart. Alltså, Sammy ser så kär ut hela tiden när han tittar på honom. Alltså, det är så fint. Jag älskar det. Alltså, hela första halvtimmen när han tittar på honom så bara ser han ut så här.
Ja.
Men som en sån hund som väntar på att man ska kasta en boll. Liksom.
Ja, de har en väldigt fin relation, tycker jag.
Den är säkert grundad i verkligheten också, den dynamiken.
Arsenio
Hall är verkligen så. Eddie Murphy är min hjälte och jag dör för dig.
Ja.
För att han var ju största stjärnan i världen då. Jag hörde någonting om att han bara gjorde filmer för att upprätthålla sin livsstil som är väldigt dyr. Så han behöver dra in sådär 30-40 miljoner dollar om året för att betala av allting. Liksom.
Men han vill ju inte vara rolig. Han snutte i Hollywood 3, det var sista gången han samarbetade med John Landis. De bråkade då också. De bråkade väldigt mycket i den här filmen.
Va?
Ja, extremt mycket. Så pass mycket att det var handgemäng i den här filmen. Att John Landis hade Eddie Murphy hade tagit en strypgrävtag på John Landis och sen så hade det hade blivit någon kontrovers kring det. Och Eddie Murphy var ganska sur på John Landis och kallade honom typ så här ingrateful motherfucker eller något. För att John Landis hade haft lite floppar sen ombytta roller, så det var 5 år senare de sågs, och då tyckte John Landis att Eddie Murphy hade blivit en snobb, och Eddie Murphy var så här: okej, men du dödade 3 personer på Twilight-filmen där en helikopter lyckas lemlästa 2 barn och en vuxen. Du har inte haft en bra karriär. Jag är med för att kämpa för att få John Landis att regissera den här filmen. Så de är liksom... Det är aldrig bra när det är en tupp som är stjärnan och sen så försöker han utmana regissören. Liksom. Ja. Och tillbaka till Eddie Murphy, han försöker att inte vara rolig. I Snuten Hollywood 3 så tonade han ner massa humor som hade skrivits, för han ville göra en actionfilm. Så han ville inte ens göra Snuten Hollywood 3, han ville göra någonting mer spännande liksom.
Men.
Så att han,
vilken tönt.
Ja, men det är lite divigt med Eddie Murphy, det är det.
Ja, det är någonting.
Är det som när sån här typ Evert Taube och Cornelis Vreeswijk försöker bli så här poeter i diktsamlingar istället, att så här, de komiker vill bli actionskådis för det är coolare.
Ja, eller man har ju sett ganska ofta att en komiker vill så där, tycker att det börjar bli för banalt med humor så att han vill bli seriös. Inte direkt för att Eddie Murphy blev mer seriös.
Nej.
Det hade varit en liksom, någon bana att gå också.
Jag grät i galna
professor. Som Jim Carreys karriär ungefär.
Ja.
Men här blev det ju mer att han bara gjorde ännu barnsligare humor.
Han har en annan bild av sig själv. Han vill ju få Oscars. Han jagar Oscarsroller. Han satt ju på musikkarriären. Låten när de går in på nattklubben är tydligen så, läste till mig. Det är Eddie Murphy som sjunger den låten. Han vill liksom bli bäst på allt.
Ja, just det.
Och han har umgås med jag såg ett jätteobehagligt klipp på Arsenio Show där Michael Jackson kommer ut och ger honom något så här achievement typ något pris för att vara världens roligaste människa for life typ.
Ah, okay, ja.
Och det är bara jätteobehagligt men det är Michael Jacksons fel.
This is for you.
Och bara så här helt du vet, fuck, jag hade svårt att somna sen.
Tillbaka till det roliga då. Det här är nog om man måste plocka ut en scen ur den här filmen, yeah, så är det väl första barbershop-scenen.
Just det.
Måste
Real Americans. Pow, pow. Sugar Ray Robinson, the greatest fighter ever lived. Oh, come on, man. What about Joe Louis?
The Brown Bomber. Now, that was a great boxer.
You damn right.
I suppose nobody in here ever heard of Cassius Clay.
We got a point. Cassius Clay was a bad motherfucker.
Yeah, I ain't saying Clay ain't bad. I'm just saying I stopped liking Cassius Clay once he changed his name to Muhammad Ali. What kind of shit is that?
Wait a second. A man has the right to change his name to whatever he wants to change it to. And if a man wants to be called Muhammad Ali, God damn it, this is a free country. You should respect his wishes and call the man Muhammad Ali.
His mama named him Clay. I'm gonna call him Clay. Mm-hmm. That's right.
Det där är någonting jag har citerat i, utan att veta att det var någon typ av klyschig judisk gubbe som det hade jag ingen aning om när jag såg den här.
Nej,
när jag var liten.
Nej, eller hur?
Utan han hade någon dialekt bara.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Och så, God damn it, it's a free country. The man wants to call himself Muhammad Ali. He should respect his wishes and call the man Muhammad Ali.
Det är tydligen en liten kommentar också. Läste att John Landis gjorde. John Landis säger själv att det var hans idé att det skulle vara att han skulle spela en judisk gammal man, för att det var väldigt vanligt att judiska komiker gjorde blackface på 30-talet.
Aha. Men var det inte också?
Så det är som en reverse.
Men sen så är det väl också väldigt vanligt att judar byter namn.
Ja, det är det väl. Extra roligt att just judar, nej skojar jag bara. Det är också kul att den som klipper sig är Cuba Gooding Jr.
Ja, precis.
Ja!
Det var ju också en sån liten grej när man upptäckte det.
Ja.
Men man hade ingen aning om Cuba Gooding Jr.
Nej,
den,
ingen hade ju det.
Nej.
Ja, är vi på favoritscener, då så vill jag se när pastorn predikar på Black Awareness Week.
För ja,
det tycker jag är bland det roligaste i filmen. Och säkert det roligaste Arsenio Hall har gjort, tror jag.
Ja.
Det är hela grejen, är att det börjar med att han säger, I didn't come here to preach today.
Nej.
Och att han preachar kring en rad med lättklädda tjejer. Det är så jävla roligt.
You know, I didn't come here to preach to you today. But you know, when I look at these contestants for the Miss Black Awareness pageant, I feel good. I feel good because I know there's a God somewhere. There's a God somewhere. Turn around, ladies, for me, please. You know there's a God who sits on high and looks down low. Man cannot make it like this. Larry Flint, Hugh Hefner, they can take the picture, but they can't make it. Only God above, the Hugh Hefner on high, can make it for you.
Apparently, these are the best women Queens has to offer. Pick one and let's go home.
You can call his name.
Be patient, my
Lord, friend. Lord, do you love him? Do you feel joy? Say joy.
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 Can I get a amen?
Amen. Amen.
Don't be ashamed to call his name.
Yes, Lord.
Only God can give that woman the kind of joy she has right there. Make a joyful noise unto the Lord.
Joy.
I am very happy to be here.
Yes,
sir. Så extremt. Jag vet inte, det är så himla roligt den här rivstarten liksom. I didn't come here to preach today, But when I see this on women, there's a lot. Man går igång så jävla hårt på det.
Jag gillar när han går, när de har cocktailparty hemma också. Ja, han står bara med två andra och han preachar för dem
han
också.
Han predikar lika intensivt. Han är så jävla rolig karaktär.
Gud för the you Hefner above. Han står där gudsbevis liksom.
Ja, men, och det känns ju i de här Barber-grejerna och det här. Alltså det känns som att de har ju plockat saker de känner till liksom från... från sin omgivning när de har vuxit upp och så. Jag menar, den där predikanten finns ju alla gånger. Liksom.
Jag har hört Jonathan Rollins säga så här, det här, kyrkorna är så här. Ja. Och kvällarna är så här. Mm. Och underhållningen och prästen, så här, alla de karaktärerna finns.
Jag kan tänka mig, fan vilket comedy gold. Vi tycker det är kul, men tänk dig att du vuxit upp med det här och få se det på bio. Liksom. Ja, vilken grej.
Ja, verkligen.
Alltså, underbart ögonblick, tycker jag. Hela den Black Awareness Week tycker jag är jätterolig. Alltså... med Randy Jackson och Sexy Chocolate också.
Mm,
och
verkligen.
Eddie Murphy, jag vet inte om han sjunger så bra han kan, men om han sjunger medvetet så där så är det briljant. Alltså, han sjunger typ bra, ja. Men surar lite ibland.
Ja,
och det är en perfekt balans på vad som är riktigt pinsamt.
Det tror jag verkligen att han är kapabel att göra.
Ja.
Helt klart. Ola, har du någonting som sticker ut?
Som toppscen? Nej, alltså, jag gillar inte film.
Nej.
Jag är tillbaka på Green Ola idag.
Jaha!
Ja. Usch då.
Nej, men vad
spännande. Jag är lite på staketet också. Jag vill inte att det här ska vara någon absolut hyll. Alltså, hade det varit fram till, jag vet inte, 1999 eller någonting, då hade det varit en tokhyllning rakt igenom. Men det finns ju stora, stora brister när jag ser den här filmen igen.
Den har i grund och botten ingen tonträff som tilltalar mig. Jag har liksom aldrig varit Eddie Murphy-fan. Så för mig är det liksom... Och en gång gjorde han så bra film och sen gjorde han Nutty Professor. Jag har inte sett Nutty Professor, men jag tänker väl att den är väl ungefär så här, misstänker jag. Det är min bild av Eddie Murphy, det är lite gapigt.
I det stora långa loppet, på det stora perspektivet, så kanske det är så. Men så var det ju inte när man var när den här filmen kom. Nej, då var det här den absolut peaken av komedi. Och sen kom Nutty Professor och började
snuten i Hollywood. Och så här, det var så jävla stort. Och så. Ja. Jag missade också det, men jag har aldrig fattat det.
Jag tycker det finns mer poäng med... Alltså det här tycker jag är den filmen som jag tror och kanske lite hoppas att han faktiskt kommer komma sig ihåg för längst. Mm. Av små saker. Dels hur ovanligt det var att ha den här pullet och det här draget som... en svart skådespelare i Hollywood. Mm. Han kan göra en film enbart med... det här säger ingenting om filmens kvalitet, men det är bara så här, hur man ser det från ett filmhistoriskt perspektiv. Att han lyckas få igenom den här filmen, och de säger så här, men vi har minst en vit, och så har de med två. Mm. Det är liksom den makten han har. Snuten i Hollywood det är samma grej att, kolla, det är någon som ser ut som jag som är cool på film. Mm. Men det här tror jag slår den. Dels för att det är så mycket större och bara budgeten att kosta på sig hela den här början och grejen, att det är hans peak som du säger också.
Ja, och han det är ju alltså alla de här snuten i Hollywood, Trading Places, vilka har vi mer, vad heter den, The Golden Child och så vidare. Alla de handlar ju om att han är liksom jokern i en vit värld liksom. Här är ju liksom, här har ni tagit bort rasdynamiken på något sätt, för det här är ju, här är alla svarta, så då finns det ingen ras. Inte. Ja, men,
och i de andra serierna, han är fast talker, hans huvudroll är den roliga. Mm. Här är hans huvudroll ganska intetsägande, han går bara runt och försöker vara cool och rolig samtidigt. Men egentligen är det de här andra karaktärerna som han blossar ut i. Mm. Och det känns också som att han har lyckats kombinera framgången med Saturday Night Live, där han spelar många karaktärer, med sin filmkarriär. Och det, liksom, det kommer till den här punkten att det liksom, det kokshitten liksom, att här gör han liksom sen det som faktiskt för mig är den bästa filmen, tycker jag. De andra kanske är roligare på vissa håll och sånt, och det finns bättre scener i snuten i Hollywood, men jag tycker det här är, det är liksom, jag tror att den här kommer hålla längst om man ser det från det perspektivet.
Ja,
ja, men för att den här filmen, ja, okej, okay. Jag vet inte vad er riktigt kritik ligger i, eller Ola till exempel, men jag tänker att den är så jävla hjärtlig.
Mm, den är mysig.
Den är så sjukt jävla snäll.
Ja, men det håller jag med om. Alltså jag blev aldrig arg på den, kan jag säga. Vissa filmer som jag tycker illa om blir man också arg på liksom, så här. Och här kände jag bara att nej, men det är mysigt, ni har trevligt, men det här är inget jag skrattar åt. Det är liksom, jag har gått igång på det.
Alltså, det ska mycket till om man ska skratta åt en film som är 32 år gammal.
Ja, men det är väl den sidan av det, men sen så känner jag nog att jag hade nog inte skrattat så mycket åt den då heller. Det är inte riktigt... jag känner inte riktigt igen det som roligt. Vissa saker...
Men alltså inte ens hans alltså Samis uttryck. Jag skrattar
hur
då, åt det.
Hur han ser ut?
Ja, hur han ser ut när han reagerar på saker och så.
Jag tycker att det är lite så här,
och sen så här, och när han ska gå och be om mer pengar och skicka efter mer pengar och så här.
Men jag tycker det är lite så överdrivet, men det är lite som alla de här karaktärerna har gjort. Ja. Det är ju något roligt att de klär ut sig, men det är också så här väldigt så här gammal löständer och perukhumor för mig.
Det är det verkligen.
Och det ligger lite, alltså sen finns det, jag tycker James Earl Jones till exempel spelar ju väldigt bra. Han gör den där bra seriösa skådespelare, går in och gör komedi liksom, utan att nu ska jag vara rolig. Alltså han sätter det med väldigt bra auktoritet och timing. Så han är rolig, och det finns liksom roligt. Jag tycker det är roligt när man ska skälla som en hund och gå från liten till stor hund. Alltså det tycker jag blir, det är ju jättefånigt, men det blir roligt för att, för att tonen träffar där.
Och sen
liksom.
Att hon hoppar ut. Ja, men, det är jättekul.
Men alltså jag hajar grejen, men med liksom att klä ut sig i peruker och tänder och
men
sånt.
Det kan ju bli kul liksom.
Ja, jag menar, jag vill inte skälla ut. Det finns jättedåliga exempel på det, och jag tycker att alla hans försök att göra det efter det här med samma sminkör faller mycket plattare i min åsikt. Men det finns ju ett bra sätt att göra all sorts humor på, det finns ett dåligt sätt att göra all sorts. Jag skulle aldrig säga att en viss sorts humor, jag har inte sett en rolig sån buskisrevy. Men jag har inte sett alla buskisrevyer. Jag kan inte säga att, att det inte är roligt. Jag kan bara säga att av det jag har sett så är det inte min grej.
Nej, men,
men det är med att bara så här, klä ut sig masker och löständer. Jag tycker inte att man kan dra... sen så behöver man inte tycka att de här maskerna och löständerna är roliga. Men jag tycker inte att det behöver vara negativ humor.
Nej, men det håller jag med dig om. Och jag skulle säga, jag är inte så sensorisk mot det. Men det här är... Jag har testat att se lite buskisgrejer, och problemet är ju, man blir lite avtänd på tonen i det, men det som gör det dåligt är också att de aldrig säger roliga skämt, det är mycket så här ordvitsar och sexgrejer, och där man inser att det roliga här är att jag ser löjlig ut. Det är det som är det stora, och jag känner likadant för frisörscenen. Jag tycker den judiska killen blir rolig för mig. Alltså det är en lite roligare karaktär.
Is it because he's white?
Jag gillar att man hånar judar. Nej, men jag vet inte. Det, vissa... Men många av karaktärerna, de säger inte så roliga grejer, och jag går inte igång på karaktärerna.
Nej.
Men det, jag håller fortfarande med om att den är väldigt hjärtlig. Jag blir aldrig arg på den.
Nej, men det kan man inte säga så mycket om att inte skratta åt något. Det är bara så.
Men jag ser inte kvaliteten. Eller så, men det finns saker som jag kan tycka att det här skulle andra skratta åt. Jag har inte så roligt nu, men jag tycker inte att det är smart. Jag tycker inte att det är roliga skämt.
Nej, smart.
Jag tycker att manuset är... det är ju liksom medvetet sagoaktigt och dumt, men jag tycker att det är en lite tafflig premiss liksom. Och det är liksom en oengagerande historia, och de ska göra något sockersött av det. Man ska bry sig om deras kärlek fast den är så extremt förljugen och konstruerad. Varför skulle de ta hans kärlek? Han har liksom inte varit utanför sitt land. Första normala tjej han ser i någon så här ytterstadsdel till New York är den sanna kärleken, och nu ska de hovet bara, men de älskar henne. Har inte... Res runt lite åtminstone, träffa lite fler välutbildade tjejer.
Nej, han vill inte det.
Nej, men alltså, så det är så mycket sånt man får köpa, och jag tycker inte att det växer upp av tillräckligt galna, roliga infall eller utanför boxen.
Okej.
Så jag menar, jag tycker inte att den har kvalitet.
Men det kanske är... Jag har nog svårt faktiskt att se den här filmen utan att bara... High-fivea lilla Fanny när jag garvar.
Jag kan se att den är mysig liksom.
Frågan är om man tycker den är bra egentligen, eller om det bara är nostalgi som kommer tillbaka till en.
Frågan är...
För mig är det nog väldigt mycket, för jag såg den igår och jag tänkte, fan, den är inte så jävla bra som jag minns den. Det här är en perfekt film för den här podden. För det här är en film som jag minns som så in i helvete bra. Och sen ser den igen och jag är så här, ah, nu är det frågan om den faktiskt håller. Det är tveksamt verkligen.
Alla tycker som de vill, men jag tycker ni är fullkomligt vansinniga som lutar åt det här hållet.
Jag håller egentligen med dig. Eller gör jag det?
Om vi pratar så här, om vi overthinkar en Eddie Murphy-komedi, ja, då tror jag att man kan ha på sig lite barska glasögon. Mm. Att man inte skrattar åt en komedi man redan har sett, det tycker inte jag är så konstigt. Nej. Men det finns någonting i att uppskatta ett hantverk som gör att jag måste inte skratta högt för att den här ska hålla. För jag vet att jag skrattade när jag såg den. Och skämtet har inte blivit sämre, men jag vet redan att det kommer. Mm. Så jag tycker inte att det är kul. Haha, överraskning.
Nej,
så.
Nej, det är klart.
Men jag kan fortfarande se det och tänka så här, det där är ett bra skämt, det där är kul, det där är bra skådespelat, det där är bra komisk timing. Ja. Och jag tycker att den här filmen, Eddie Murphy är ju komisk timing. Jag tycker att han gör asmånga bra val i den här. Oh, ja. Så att jag, det är helt beroende på hur man ser filmen. Men jag tycker nog att den är smart och att det är det den är. Den har ingen politisk humor så. Alltså att den försöker inte säga någonting smart så. Men jag tycker att det är en dum humor som är smart, väl genomförd humor.
På så vis så kan man ju nästan se den som lite mer tidlös. Att den blir det. Eftersom den inte har de här så supersmarta politiska skämten och allt det där. Utan den får vara liksom lite så här, ja...
Ja, men jag gillar humor som kan överleva på grund av de meriterna enbart. Att de bara är roliga. Alltså att det behöver inte vara någonting som kommenterar samtiden.
Men jag menar att den inte är smart, så menar jag inte att den har någon slags intellektuell ord. Jag menar bara att det inte är särskilt välskriven komedi. Liksom.
Ja. Ja, verkligen. Verkligen agree to disagree. Men absolut.
Det finns en scen som jag störde mig som fan på. Det är när de är på nattklubben och det här montaget med potentiella kvinnor. Och man är sådär... Ja. Det här är ju dåligt rakt igenom.
Ja, men det är nitpick, för att vad är det för krog du går på där det är så här? Alltså så här, är alla så här besatta av Satan? Varför är det två tvillingpar?
Det undrar jag också.
Hade de en casting? Casting och bara, nej, vi kan inte välja, vi måste ha med bägge. De kan beatboxa och de ser exakt likadana ut och säger, de är förstås väldigt bra, de första tvillingparet.
Ja.
This is the first time we're out since we got separated. De har exakt samma ansiktsuttryck. Jag tror dem. Ja. Jag tror att det är första gången de är ute sen de blev.
Okej, jag gillar den sista dock.
Den tycker jag kanske har åldrats absolut sämst.
Ja, det
är buskis jag är okej med.
I'm gonna tear you apart. Det känns
väldigt ofräscht. Plus att de måste bryta berättarspråket i bild bara för att göra det. Annars sitter de två där. Men de bara, nej, men vi måste. Orsini håller kvinnokläder, kom igen.
En till Crocodile Dundee-parallell.
Ja, faktiskt.
Ja, alltså det här, tänk dig. Någon borde höra av sig till Eddie Murphy och säga, har du tänkt på att ditt mästerverk har jättemycket med Crocodile Dundee att göra? Och se vad som händer med Eddie Murphys reaktion.
Men jag måste också säga att jag tycker det finns något lite underliggande i den här... att Arsenio Hall är också pervot av dem liksom,
som gillar
han är så här mycket mer typ, han bara, åh, vi har inte haft sex på så här länge, och typ när någon säger bara, jag gillar gruppsex, han bara,
ja, just det, han blir lite glad.
Han är ju en hovslampa. Ja. Det framgår ju. Det är väldigt roligt, tycker jag.
Ja, han är också den som drar nytta av att vara liksom prinsens bästa vän.
Ja.
Men han vill ha brödsmulorna, som någon säger så, jag vill ha grupp 6, då får han, jag får också ut något av det här. Ja. Alltså det är alltid det, vad kan jag få ut av det?
Ja, visst.
Precis.
Och han är ju den som hade försvarat alla traditioner och tronen och kungahuset i det där landet till liksom sista andetaget. För han vet att han får ut mest av det personligen.
Han är lite som en deras version av Kato, som är i Rosa Panten. Så är ju han, vad heter karaktären i Rosa Panten? Men ja, han som Kluso. Hans betjänt är ju en japan som kan karate och ständigt försöker liksom anfalla och överrumpla Kluso. Vilket är inte asfräscht, men det är väldigt rolig premiss att man har en betjänt som försöker döda en på sin egen befallning. Så du ska försöka döda mig, för jag måste träna. Det är lite av den dynamiken, eftersom de slåss ihop och liksom att han har den här ofrivilliga tjänarrollen lite.
Absolut. Eddie Murphy som absolut visast var väl Var väl när
livet.
Nej, men när han kommer ut och ska trösta henne när hon har blivit så här, känns besviken på sin pappa och sånt där. Mm. Och de sitter och pratar om vad som är sann kärlek och vad som inte är det.
He just made me so furious back there. You don't think I overreacted, do you?
The first reaction is usually the correct one.
You know, you're very easy to talk to. I feel like I could tell you anything.
Ja, det är inte jättekonstigt att hon inte fick någon bra karriär, för att hon är inte bra för fem öre. Det är hon faktiskt inte.
Nej, hon är inte bra. Men det är också det här som stör mig, att han ska vara den visa hjälten och samtidigt vara goofball. Liksom.
Ja, men här, just den här grejen tycker jag också att han pratar ju om sig själv. Alltså jag tycker att på något sätt, för att vara en dum komedi, så är det ju ganska smart att hon vill inte bli bortgift, och han pratar om sig själv också. Att så här, nej, jag håller med. Det är likadant i mitt land. Jag tycker väl att det är väl en ganska välcraftad scen för att vara en sån här film.
Alltså, lite mer känner man sig bortdribblad när han börjar citera Nietzsche. Då känner jag lite. Ja, just det. Du är ju också jättesmart.
Du kan Nietzsche, men du vet inte vad fuck you betyder.
Nej, men det är lite så här.
Du
pratar så bra engelska.
Nietzsche skulle inte vara stolt.
Nej, men det är ju något för att det ska bli, hon ska vilja ha honom för att han är en så bra person, så då måste han plötsligt vara en bra person. Ja. Nej, jag håller med om att det inte går ihop. Det är
jag tänker att det här fuck you too, jag tolkar inte det som att han tror att de säger hej. Jag tror att han tänker, gud vad kul att jag får vara i den här slummen och leva som en vanlig människa och säga fuck you. Jag tolkar inte det som att han inte förstår vad det betyder, om jag ska bara poängtera det.
Fast han har också någon slags utstrålning av att gå runt och vara den där naive killen som inte förstår hur samhället fungerar och bara ler åt allting.
Ja, det är absolut.
Och sen så är han plötsligt någon som är smart och bildad och går sin egen väg och sådär, och det krockar.
Och det är extremt förvånande att han inte förstår fotboll. Alltså såhär, han ska gå in och försöka förklara en fotbollsmatch.
Ja.
And they kicked the ball through a big age, it was a victorious
battle. The Packers of Green Bay.
Ja.
Met the Giants of New York.
Okay. Men däremot är själva den idén väldigt rolig, att någon bara typ såhär, if you gotta keep working you gotta stop doing drugs. Just för att man beskriver sport på det sättet. Men jag håller med om att det är jättekonstigt att han är så pass bildad och inte förstår hur
jag
amerikansk fotboll
funkar. Jag som inte kan amerikansk fotboll tycker det är helt, jag har inga problem med det. jag tycker exakt det är så det är.
Ja. Men han är ju sportintresserad. Han spelar ju någon slags, i början, han är ju klädd för någon slags, vad är det?
Hästpolo
tror jag, ja, precis.
Ja.
Så jag menar, har man ett sportintresse så vet man väl.
Eller det hade varit ännu roligare om bara han gick omkring med hästpolokläder och aldrig spelade hästpolo. Bara det var hans outfit på slottet.
Jag vill att hela uppföljaren bara ska vara det.
Hästpolo.
Ja. Alltså, Eddie Murphy hästpolo som bara, ska du inte ut och spela i smajstet? Nej, nej, nej. Mm.
En sportfilm, alla sportfilmsklischéerna och hästpolo. Ja.
Min kompis är så träningsfysiolog, och det är mycket om han forskar om styrketräning och sånt där, och det pratas om excentrisk träning, alltså på när man sträcker ut en muskel, koncentrisk när man drar ihop en muskel och excentrisk när man sträcker ut en muskel, och den här excentriska fasen, om man belastar den, ska det tydligen vara mer effektivt än koncentrisk
fas. När man, precis.
Man håller emot. Alltså, och då när han var på Karolinska och läraren frågade, är det någon som har exempel på excentrisk träning, så får någon längst bak som bara hästpolo.
Det är också
den personen
sant.
Om hur rolig hen var, eller var det
det var ju menat som ett skämt, att det är rika knasiga människor som
extremt roligt,
men excentrisk träning
är roligt.
Det är väldigt roligt,
väldigt bra, väldigt snabbt uppsnappat också.
Det var så roligt för att det är så sant.
Ja.
Vill ni höra lite siffror?
Ja.
Den kostade 39 miljoner att göra. Det är bra budget för en 80-talskomedi.
Okay. Mycket Eddie Murphy lön är det kanske?
Ja, men nej, alltså jag tror själva åkningen i början, genom det där, hela den, alltså att ha typ så många extras liksom i scener.
Ja, det är många stora scener.
Mycket sådana stora scener.
Mycket gator i New York som ska stängas av.
Ja, men mycket som kostar. Kanske lite pengar till McDonald's, jag vet inte. Kan vara så.
Eller kanske pengar från McDonald's. Ja.
Kanske från McDonald's, det är sant, det är sant. Den gjorde sig väldigt bra på listan. Vi har sett ettan det här året, 1988, är det någon som gissar och vill minnas?
Jag minns inte.
Who Framed Roger Rabbit?
Ah, såklart.
Den vann. Coming to America 2 det här året.
Det är komedierande.
Ja, tätt följt av Good Morning Vietnam och Big och Crocodile Dundee 2 och Tre män och en baby.
Bara komedier.
De sex mest sedda filmerna är komedier. Wow. Mer eller mindre rakt igenom. Man kan argumentera att Big är dramakomedi, men det är fortfarande en komedi. Och det kommer fler sådana också. Vi hittar Die Hard på plats 9. A Fish Called Wanda har vi sett. Den är på plats 12. Willow 13. Nakna Pistolen på 14:e plats. Vi har sett väldigt många filmer från 88, ska jag säga.
Vilken glad tid det låter som.
Innan skiten. Härligt.
Musiken i början, som är lite sån här afrikansk kör. Det är en gammal klassiker i Afrika som sen blev The Lion Sleeps Tonight i USA. Nu ska vi se, jag har lyckats inkorporera mycket av de här grejerna jag hade i vårt samtal. Men jag har pratat lite om John Landis och hans otur med Twilight Zone, att han lyckades råkade döda några personer där.
Ja, just det. Ni vet att man regisserar tv-avsnitt och råkar döda tre personer.
Det här var en film, men ändå. Det gör inte saken bättre.
Jo, då gjorde, 88 gjorde det.
Ja, gjorde det faktiskt. Ja, det var faktiskt värre. Eddie Murphy blev inte igenkänd. Han gick i sin judiska disguise, så gick han till och med fram till vakterna och sa såhär, jag är Eddie Murphy, och de sa nej, det tror jag inte på.
Kort instick. Vi måste bara säga att det är också en grej som är, alltså när han har klätt ut sig till kvinna, absolut, då ser man att det är han. Men när,
gör Eddie Murphy det också?
Nej,
Arsenio Hall.
Ja, precis, när Arsenio Hall gör. Och det är ju lite pajigt och haha spexigt. Men jag menar, i den där i barbershoppen, man ser ju typ inte att det är dem. Alltså, de har ju inte fått cred för det. Det är ju inte buskis på det viset, eftersom det inte är uppenbart att det är dem. Men utan det är bara väldigt bra, smink. Bra karaktärer.
Och jag skulle säga ännu mer så Randy Jackson-karaktären, sångaren. Det är extremt bra smink. Och den karaktären såg jag sist att det var Eddie Murphy faktiskt. När jag såg den första gången. Så att jag håller med, det är skitbra smink alltså. Det är good shit. Vad ska vi säga? Ja, de började ju bråka, John Landis och Eddie Murphy, det har sagt. De återförsonades i snuten Hollywood 3, och sen tror jag inte de har pratat sen dess. Vilket är inte så konstigt. Nej, men jag tror jag har...
Okej, så han har ingenting med tvåan att göra.
Snuten Hollywood?
Nej. Coming to America.
Nej, John Landis. Det har bara gått ut för honom. Okay. Han har inte gjort så mycket bra efter. Nej, men jag har nog fått med allting här, tror jag. Jag har nog fan ingen mer.
För det här var ju, det brukar ju stå Eddie Murphy Productions på de här filmerna från 80-talet. Jag gissar att det är hans produktionsbolag som producerar filmerna.
Ja.
Vilket gör väl, jag vet inte om hans lön är inräknad i den där budgeten då, eller om han tar procent på, alltså, eller han äger väl filmen då i sig.
Det kan vara så att jag faktiskt läste det här men inte tog med det, att det stämmer inte.
Vadå?
Att han har varit med och producerat det.
Okay.
Att det bara står.
Aha.
Antingen så har mitt sjuka sinne hittat på det här, men jag har läst det någonstans. Och jag tog inte med det på trivia, vilket är konstigt att jag inte gjorde.
Nej.
Jag låter det vara lite osagt och oklart, men det kan vara så att han bara gillade att sätta det namnet där. Det kan vara så.
En liten favorit för mig var också, det var det då och är fortfarande, när de går förbi Randolph och Mortimer från Trading Places och de säger Mortimer, we're back. Alltså de får lite pengar, så de är utblottade i Trading Places.
Jag fattar inte den referensen. Det kändes som att det här är en referens till en annan film.
Ja, Eddie Murphy spelar en snubbe som byter plats. Han är en uteliggare som byter plats med Dan Aykroyd, som är börsmäklare. Och de gör det bara som för att liksom, jag vet inte, som ett test, ett experiment. Två rika knösar gör ett experiment och de byter plats, så Dan Aykroyd hamnar på gatan och Eddie Murphy blir så här, stor i finansvärlden. Och sen så går Dan Aykroyd och Eddie Murphy ihop för att ge tillbaka mot de här två gubbarna. Så de gör någon typ av shortning, det är väl trendigt nu, med en blankning av aktier. Och de gör någon insideraffär, och som gör att de blir helt utblottade, hamnar på gatan. De bor nu på gatan i New York och får en bunt pengar och är så här: we're back, we're back on the stock market.
Jag har tänkt att även Paul Gleason skulle vara med, som också var med i ombytta roller, men han höll på att spela in Die Hard.
Och vad var hans roll?
Dwayne T. Robinson i Die Hard. Alltså han är den här polisen som gör det svårt för John McClane.
Okej, okay, ja.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad han gör i ombytta roller, men han är väl på deras, han är väl en av dem som är på deras,
ja, han är någon så här privatdetektiv eller någonting, va? Är det inte det?
Ja, kanske, men han skulle också, han skulle ha suttit där med dem och också förtjänat sitt öde på något sätt.
Ja, jag förstår.
Men han kunde inte på grund av.
Men det tycker jag var en kul blinkning, att det är samma universum liksom.
Uppskattar den filmen. Fast jag inte förstod den, så förstod jag att nej, men det här är en skön.
Det var referens är inte, men det är en referens.
Ja, men jag kan uppse, jag ser mycket sånt, men man kan förstå att det här är lite kul.
Ja.
Vi har vi har ju håller den snack, och nu har vi valt då både slags. Det är en slags konceptuell nostalgi, eftersom det är då Werthers original i form av karamellpopcorn.
Alltså.
Och den heter till och med Classic, men det känns inte alls Classic i min värld.
Okej. Så det är cola, popcorn och Werther, eller va?
Ja, det är Werthers runt, Werthers runt popcorn.
Alltså, det här är min pensionärmammas dröm, kan jag säga.
Varför är det att pensionärer gillar sådär och inte för sött, eller också bara så sött det bara går?
Oj!
Det är något med...
Du, det här var någonting alldeles... Det här gillade jag.
Ja, jag med. Jag är skeptisk till sådana här smaksatta popcorn, och jag har aldrig förstått hur de ska vara söta, men nu förstår jag.
Nej, alltså, när jag åt det på bio i England.
Ja.
Tyckte jag var skitäckligt. Eller USA, jag kommer inte ihåg.
En Werther kan ju vara ganska tung. Men... Det känns som att den väger sig 200 gram och det tar 2 timmar att liksom gå igenom den. Men det här var ju precis, det var ju florstunn Werthers.
Man gillar tunna lager av allting. Ja. Det är ju hela noblesse-grejen också.
Väldigt bra.
Det här håller ju stenhårt.
Ja, jag tycker också att det håller.
Ja, alltså, det håller från idag till... framåt.
Till the end of time.
Känns det som att det är en ny produkt, att vi är lite igen. Det känns lite horigt om man stödjer den. men det är bra. Den för bästa filmvalet.
Kanske ska börja leta spons.
Jag kommer ihåg när den galen professorn, fick bästa filmvalet stämpel som hyrvideo. Man insåg att det där var det bästa filmen. Man insåg att det är bara korruption, att det inte fanns något bakom det.
Liksom. Just det.
Det kan omöjligt vara en riktig människa som har valt ut det.
Vad gäller uppföljarfrågan då, för i och med att det kommer en, eller det har kommit när det här kommer ut, en uppföljare. Vilken Eddie Murphy-film skulle ni vilja se en uppföljare på?
Den här.
Ja,
är det?
Ja, den här. Och jag vet inte.
För jag har Trading Places som att jag hade gärna sett en Trading Places uppföljare.
Den är ju aktuell också med allt med aktier och sånt.
Ja, men precis. Så. Det känns som att det hade varit rätt tid för det nu. De senaste 10 åren i alla fall.
Det tror jag är de smarta valen. Jag skulle vilja, och jag tror inte att det skulle kunna bli bra, men tänk om man kunde radera Snuten Hollywood 3 och göra om den bättre. Det hade varit den på önskelistan.
Ja.
Men det går ju inte, för den har ju redan gjorts.
Precis.
Men han har ju pratat väldigt länge om att han ska göra om en Axel Foley-film. Men det är så jävla mycket snack och liten verkstad med Eddie Murphy. Jag blev förvånad när den här kom. Alltså, Coming to America, uppföljaren. Tänkte, jaha, gör han saker till och med?
Ja.
Vad tror ni då om den? Har ni sett trailern?
Jag har sett trailern. Jag är lite orolig.
För... Jag tror att jag kommer fnissa lite också, för jag kommer tänka på hur mycket Ola skulle hata den. Det tror jag. Jag tror att det är ännu mer... peruker och löständer.
Jag är mer okej med den nu, i och med att jag, alltså, mitt minne av den här filmen som vi just har sett är lite var lite bättre än vad det verkligen var, än vad den är nu.
Ja.
Så nu kan jag nog se uppföljaren med lite mer så här,
lite distans och lite lugn.
Ja, jag kan vara lite lugnare.
För jag tror att den kan bjuda på skratt, men jag tror inte att det är en höjda film. Jag tror att det är ett jippo, och om man går in med förväntningen att det är ett jippo, då tror jag inte man blir besviken.
Nej.
Så tror jag.
Jag tror man ska se den med sitt barn. Kanske.
Ja.
Eller när man är bakis.
Kanske se den först.
Ja.
Sen ser den med sitt barn.
Nej.
Nej.
Tror du det?
Nej. Skit i det.
Ska vi gå till frågan?
Ja, det gör vi.
Vi har väl tömt det mesta?
Ja, det har vi.
Erik Broström, håller den?
Ja. Jag har sagt allt, tror jag. Jag behöver inte lägga till, för då upprepar jag mig själv. Jag rantade ganska länge om jag tycker att det är Eddie Murphys bästa film. Så att vi låter det vara så bara.
Den håller. Ola Orell?
Nej, det gör den inte.
Nej.
Jag tror aldrig att den har varit någon film som jag tänkt något positivt om och har ingen nostalgi heller. Som jag sa, det är ingen film jag känner hat för. Jag känner inte sådär som man ser Sex and the City-filmer och blir arg för att varför har de gjort så här. Utan jag förstår lite grann vad de, det är mysigt feel good, men det är inget som landar riktigt bra hos mig. Det finns massa enskildheter, men det är inte tillräckligt tätt av det som är roligt. Liksom.
Mm.
En sak som vi inte pratar om är att den har lite ansats i början till att bli lite så här pattig som polisskolan, men sen går de inte vidare så mycket med det.
Nej.
Börjar liksom ganska hårt med nakna bröst i bassängen och riktigt så sexskämt.
Just det.
Och sen har de lite sånt, men de håller igen det sen.
Ja,
tror du att det var någon som gick in och bara, vänta hörni, vi ska inte göra polisskolan.
Nej, men det är lite som, det här nu var det allmänt så.
Men det var vinter i New York, vad fan.
Ja, exakt.
Det var någon som påminner mig efter polisskolan om att de här, jag har inte sett de här American Pie-filmerna och så, att de var lite så här sexkomedier.
Ja, det stämmer.
Ja, det är de. Men det är ju verkligen, de säljer ju verkligen som sexkomedier.
Ja, för det är det jag tyckte liksom, som känns med polisskolan. Ja, är det här en sexkomedi?
Nej, det är en komedi med nakenhet.
Ja, men det är verkligen skillnaden. Jag inser att, men det är inte bara att det råkar vara naket, utan det är oorganiskt naket. Det var det som fascinerade mig, att de verkligen medvetet har slängt in naket. Och här kändes det först som att, aha, det här kommer vara en komedi med lite omotiverat naket, för att det ska det vara.
Nej, de stoppar upp det. Fanny,
jag tycker inte att det är omotiverat naket. Jag tycker det är motiverat naket för att det är de sammanhangen. Liksom. Det är goda sammanhang.
Goda sammanhang för nakenhet.
Ja, det tycker jag. De goda sammanhangen. Jag gillar goda sammanhang, goda samtal. Jag gillar den här filmen, jag tycker den håller. Så här, jag är lite osäker på hur mycket det är för att det var så otroligt roligt när jag var liten. Men jag blev ändå så här nu, jag önskar att du kunde visa den här för min son. Alltså, jag gillar den så mycket. Och liksom,
gör det. Ge honom en upplevelse för livet.
Ja. Men jag får väl säga att Jar Jar Binks kommer in efter halva eller något, så kanske han
ser den.
Ja. Men jag solo. Jag säger att den håller. Jag tycker den är härlig och hjärtlig och mysig.
Den är inte helt olik Jar Jar Binks som film.
Det var det sämsta.
Jag kastade ut med mycket, men det där är jävlar i mig fan inte okej.
Nej,
alltså.
Det där var lite väl. Alltså, även om, vet du vad?
Där är mina killes här.
Men om man tycker det här är en ganska töntig komedi, man kan se den som en romcom.
Ja,
så kan man se
den för vad den är.
Det är definitivt en romcom.
Ja. Absolut.
Jag ångrar lite att vi tog den här, för att det här var en stor film för mig. När från min barndom, och sen ser jag den nu och så märker jag att den är lite för seg, den är lite för, jag vet inte riktigt, det där manuset man trodde att det var, skämten är självklart inte lika starka för att man har hört dem, man har sett dem, och man blir inte överraskad. Det fanns filmer från den här tiden som höll bättre, tycker jag. Jag tycker inte att den håller. Alltså, jag trodde inte jag skulle säga det, men nej, det tiden har gått och den här tiden har sprungit ifrån den här filmen, tyvärr.
Men
det är inte som polisskolan där det var att säga, det här är ett tidsdokument och den här filmen kommer vi aldrig se igen. Det är som en artefakt att titta på.
Nej, det är ju natt och dag skillnad på de här filmerna.
Ja, men jag menar att det här är fortfarande en film som man skulle kunna vara lite så här, ja, den skulle, men sen ser man den och är så här, ja, tiden har gått. Det är inte riktigt samma grej längre. Så tyvärr, alltså, jag blev lite ledsen.
Ja, hemskt.
Ja. Men ändå moget av dig.
Jag ska också flika in att vi får se Samuel Jacksons screen test för alla roller han spelar i framtiden.
Ja, just det.
Det är exakt samma det.
Han skrev i sig.
Come on, fat boy, give me the fucking money! Det är så här, här vet vi vad du kommer spela just framöver.
Det är
ditt liv.
Det är
rösten,
det är rösten, det är vapnet och det är hoten.
Men det är extremt bra. Alltså, det är så överkvalificerad skådespelare som går in och rånar. Alltså, det kunde varit vem som helst som kunde gjort den rollen, men han går in och levererar så här 30 sekunder ren energi av Samuel Jackson.
Men rasta mössan.
Ja, men det gör jag med skit.
Alltså, det håller.
När Samuel Jackson gör sin grej så är han fortfarande bra. Det är bara att vi har sett det 70 gånger.
Absolut.
Det här är första gången så måste det vara shit, vem är det? Mm. Men tur för dig, Martin. För nästa vecka, då ska vi se en film. Det finns inte en chans att du inte godkänner den.
Mm-hmm.
Vi ska se Änglagård.
Ja.
Du hörde sarkasmen i min röst. Jag tror inte alls att det är säkert.
Ja, vi får se. Vi får se.
Är det här en film som ingår i filmer vi tyckte om och så ska vi se om de fortfarande är bra?
Nej, men den här filmen har ju ändå hela svenska folket tyckt om.
Precis. Ja, jag tycker av den anledningen. Jag brinner aldrig för svensk film. Men jag ska inte säga någonting om jag tror att den här håller eller inte. Och jag menar inte att Martin kommer säga att den inte håller. Jag bara tänkte att det känns inte som en Martin-film.
Det enda jag ser framför mig är väldigt fina sommarmiljöer.
Ja, det kanske den håller bara på det då. Mm-hmm. Men vi ska se Änglagård av Colin Nutley med
Helena. Vi ska sätta betyg på svenska folket.
Det är det vi ska göra. Vad är det ni har valt?
Vilka är ni?
Mm-hmm. Kommer ni ihåg, bara för att göra en liten teaser, att Helena Bergström blev vald till tidernas skådespelerska på någon gala. Och hon gick upp och skämdes för att hon tävlade mot Greta Garbo. Och så här. Alltså det var verkligen...
Hon bara,
tack, det här var lite jobbigt typ. Ja. Vi kanske kommer kunna se det klippet.
Jag vet lite om det samma finns min som när Barack Obama fick fredspriset samtidigt som han drev två krig.
Det kan finnas likheter.
Ser man också den skammen i
det kan vara likheter.
Ja. I alla fall, jag har varit Martin Solby, du har varit Erik Brosa, yes. Du har varit Ola Aurell, du har varit Fanny Agazzi, yeah. Nästa vecka Änglagård.
Oj, oj, oj.
Vi hörs. Hejdå.
Hej.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!